Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vi närmar oss avsnitt 100 och poddens första avsnitt publicerades för 2 år sedan. Det känns helt osannolikt. Men alltså oddsen för att vi skulle hamna här och att det skulle bli så väldigt många avsnitt. Om du hade frågat mig då så hade oddsen för det varit väldigt, väldigt låga. Men nu är vi där och det är jag själv som är huvudperson i nästa avsnitt. I det här avsnittet så ska vi tala om något som var grunden och en av anledningarna till att jag startade Klimakteriepodden, nämligen min kassasömn. Sömnforskaren Frida Rångtell ska hjälpa oss att sova bättre och dämpa oron och laddningen kring sömn. Och det här med att vara utvilad. Så välkommen att lyssna. Frida Rångtell, hjärtligt välkommen tillbaka får jag säga till Klimakteriepodden.
Tack så mycket. Väldigt kul att få vara här igen.
Ja, du och Christian Benedikt var ju med i avsnitt 32 och 33 och då pratade vi om sömn. Och då var du lite sådär inne i ett stort forskningsprojekt som du nu egentligen har avslutat med en doktorsavhandling. Och du är knuten till Uppsala universitet där du har disputerat. Kan du inte berätta, vad är det du har gjort för spännande arbete?
Ja, man kan väl säga att min forskning handlat mycket om sömn och hur det relaterar till minne. Så min forskning, eller min avhandling heter då If only I could sleep, maybe I could remember. Så lite olika aspekter på vad som påverkar hur vi sover, vad som händer när vi sover och hur minnesinlärning sker och sömnens inverkan på det.
Ja, och det här är ju superintressant för att det här är ju väldigt aktuellt för oss kvinnor i övergångsåldern. Du är ju inte i närheten av det utan du är ju småbarnsmamma och har andra sömnproblem. Men för oss som har kommit lite längre än vad du har åldersmässigt, då blir ju det här sömn väldigt, väldigt besvärligt många gånger. Och det är på något sätt som att sömnen är liksom roten till allt ont känns det som. Så därför så tycker jag att det här är ett viktigt avsnitt så att vi ska försöka skapa lite djupare förståelse för det här mer än bara frustration, tänker jag.
Mm.
Och då kan vi inte börja där. Varför är det så laddat? Varför är sömn så laddat?
Ja, det kan ju såklart finnas olika orsaker till det. Men jag tror en viktig sak är att sömnen är så viktig för oss. Vi vet ju alla hur det känns när vi har sovit dåligt en natt. Trötthet påverkar ju väldigt mycket hur vi mår dagen efter och hur man känner sig. Och påverkan på psykisk hälsa och välmående och känsloprocessning och humör och så vidare. Och om det inte är på topp, då känner vi oss direkt ganska utslagna.
Mm.
Så att kunna sova bra är ju roten till att kunna må bra också. Och samma sak att om vi inte mår bra, då påverkas ju sömnen ofta väldigt snabbt. Så att det finns en stark sammanlänkning där. Det är ju, och vakenhet är ju också, vad ska man säga, sömn och vakenhet är ju två saker som vi spenderar väldigt mycket tid med. Så att säga att vi mår bra när vi vaknar, det är ju minst lika viktigt som att få bra när vi sover.
Finns det liksom någon, kan man säga så här, det här är god sömn?
Jag skulle säga nej. Faktiskt. För att det finns stora individuella skillnader. Men såklart, det finns vissa riktlinjer som säger att om du sover ungefär så här så är chansen att du ska må bra större. Men man ska komma ihåg att det finns stora individuella skillnader. Sömnen förändras med åldern. Vi sover ganska olika på olika delar av jordklotet. Och det finns inte någon riktig konsensus om vad exakt så här ska du sova för att du ska må bra. Och sen så är det också så att sömnen är väldigt intressant. Det är mycket som vi inte vet kring den. Att studera sömn kan vara både väldigt spännande men också väldigt svårt. För att du vill ju kunna studera sömnen så bra som möjligt, så du kanske kopplar på såna här elektroder på huvudet när man sover. Men samtidigt så vill du inte väcka personen. Mm. Så att om du får för mycket utrustning och för mycket mätt saker som du har när du ska sova, då kan ju det göra att du sover sämre.
Mm.
Och också om du sover i en ny miljö, kanske en ett sömnlabb och så vidare. Så att sömnen är ju svår att studera på ett sätt, så det finns väldigt mycket som vi inte vet om den. Så därför är det också väldigt svårt att säga vad exakt är det som gör att en sömn är bra. För det kan ju finnas någon faktor som vi inte ens vet om att den sker under sömnen.
Mm. Och tror man idag att människans egen upplevelse av sömnen, är det så att säga så som det är? Alltså om jag känner mig utvilad när jag vaknar, är det då? Förstår du vad jag menar? Eller när jag tycker jag haft en superrisig natt.
Mm.
Så kanske ni ändå, för det vet jag att du pratar om i din forskning, så här, då kan man ändå se, nej men i det här labbet, nej men det var inte så dåligt som du trodde.
Precis. Den upplevda sömnen behöver ju faktiskt inte avspegla hur den ser ut när vi mäter den objektivt. Om man tittar på till exempel insomni, så ibland så behöver det inte vara så att man upptäcker någonting som är konstigt. Men den subjektiva känslan av att man inte sover bra kan samtidigt göra att man har stora sömnproblem. Och som sagt, vi vet inte exakt vad som gör en bra sömn. Om man tittar till exempel på könsskillnader, så många kvinnor upplever att de inte sover bra. Medan om man tittar på sömnen med ett objektiv, så kan det vara så att män har mindre djupsömn till exempel, eller objektivt ser ut att sova sämre. Så det kan ju också vara så att behovet skiljer sig.
Ja, och är det här någonting som man vet om? Och man, alltså räcker det med att jag upplever att jag sover bra, så ska jag inte fundera så mycket mer på det? Eller att jag upplever att jag sover dåligt, då är det så?
Alltså jag tror att om man sover hyfsat med timmar, att man sover kanske mer än 5-6 och upplever att man känner sig pigg och glad och mår bra, då tror inte jag att man behöver oroa sig så mycket. Men kommer man under 6 timmar så kan det också vara så att man har så mycket uppbyggd sömnbrist, att när du väl sover så har du så mycket djupsömn, så att du känner det som att du har sovit som en klubbad säl. Men sen att du får inte den här REM-sömnen som ofta kommer i slutet på natten. Så att du saknar ändå någonting. Men generellt, om du upplever din sömn som bra och att du känner dig utvilad, så är det ganska troligt att det också är så.
Mm.
Men som sagt, det brukar rekommenderas 7-9 timmar, att det är ungefär optimalt för en vuxen person då. Och om man blir lite äldre, så då kanske 7-8 timmar kan rekommenderas. Men allting handlar ju inte om timmar. Och som du säger, känner du att du sover 9 timmar och du vaknar och känner dig helt kass, då kanske det är något att du inte sover tillräckligt bra.
Nej.
Och då tänker jag så här att om man ständigt upplever att man vaknar. Dels har jag förstått att det är ganska normalt. För när man går igenom de här olika sömnstadierna så touchar man på vakenhet. Och ibland så är man medveten, oftast är man inte medveten. Kan du inte berätta, är det farligt det där med att hålla på och vakna och vara medveten om att man vaknar?
Alltså att vakna under natten, det är ju någonting som du säger att det sker ganska naturligt när man går igenom de olika sömnstadierna. De flesta vaknar till många gånger under natten utan att man ens märker det, eller att man märker det men att man somnar om igen. Och sen kanske man till och med glömmer det på morgonen för att det var så kort eller om man hade lätt att somna om. Problemet blir ju om man vaknar och så är man uppe länge och så känner man oro kring att inte kunna somna om eller att man är jättesvårt att somna om igen. Då kan det bli ett problem. Och om det är så pass många gånger och man är så pass medveten att det stör ens sömnstadier och sömncykler. Och att man känner sig trött i vardagen eller att man kanske känner oro och sånt under dagen. Då är det ju någonting som inte är bra med sömnen.
Men jag har förstått att man ofta kanske egentligen inte sover så dåligt som man inbillar sig. Hur kan det komma sig då?
Alltså, som sagt, den subjektiva känslan av sömnen och den objektivt mätta sömnen stämmer inte alltid överens. Om man till exempel tittar på sömnstudier där man har hållit folk vakna under en längre tid eller att de fått sova mycket, mycket kortare under flera dagar, så ser man att tröttheten ökar, men sen så den stämmer inte överens med hur länge du har varit vaken. Så att kroppen försöker kompensera med kompensera så att du fortfarande ska kunna fungera i vardagen, men om man mäter objektivt uppmärksamhet till exempel, då ser man att det stämmer inte överens med den subjektiva känslan av trötthet. Så att du kan objektivt vara väldigt dålig i sådana situationer som till exempel trafikkörning, men du känner inte av det själv.
Mm.
Och det är ju väldigt farligt.
Mm.
För att då tror man kanske att man har mer kapacitet efter sömnbrist än man faktiskt har.
Mm.
Så att det är så att vi är inte jättebra på att uppskatta hur vi sover. Och framförallt tror jag att om man oroar sig mycket över sömnen och att den ska vara på ett visst sätt, så tror man inte att man sover så eller man känner mycket oro kring sömnen. Då kanske det är större risk att man då upplever sömnen som sämre än vad den faktiskt är.
Det finns ju nu mera massor med olika sömnappar och det finns olika typer av klockliknande varianter och så just för att mäta sömnen. Är det någonting att rekommendera, tycker du?
Generellt så tror jag att vi vet lite för lite kring hur de där ska användas på ett bra sätt för att det ska kunna gynna sömnen. Men jag skulle tro att det handlar om vilken inställning man har till att använda sådana där typer av funktioner. Så jag tror att om man använder det på ett sätt så att man upplyser sig själv om hur mycket man faktiskt sover, hur mycket tid man spenderar i sängen, vilka faktorer som gör att du sover bra en natt och att det kanske är någonting som du märker med tid, att varje gång jag har gjort så här då sover jag bra, eller varje gång jag gjort så här så sover jag mindre bra under natten. Då tror jag att det kan bli ett ganska bra verktyg för att man ska bli medveten om effekten på sömnen och ens egen sömnhälsa. Men jag tror att det också hos vissa individer kan snarare leda till att man blir stressad. Vad innebär det egentligen att jag har att den här appen säger att jag har för lite djupsömn eller vad det nu kan vara, eller för dålig sömnkvalitet? Och då kan det leda till oro istället, att man tror att det är någonting som är fel.
Mm.
Det jag tänker är att om den säger att du har viss procent djupsömn till exempel, så behöver inte det stämma överens med våra mätmetoder som vi oftast använder i våra forskningsstudier eller i klinisk verksamhet.
Du menar att verktygen när de här apparna kan vara lite för trubbiga?
Ja, precis. Så
man får inte ta det för allvarligt om
just
man
väljer
att göra det här.
Exakt, när det gäller vilka sömnstadier man är i, så det är svårt att mäta. Och det är därför som vi använder till exempel elektroder på huvudet för att mäta sömnstadier och så vidare.
Vi ska komma in lite mer på det här med kvinnor och sömn och klimakteriet och hormoner och så vidare. Men en sak som jag är nyfiken på är ju, man talar ju mycket idag om mindfulness och meditation och andra typer av avkoppling så att säga under dagen. Kan det vara ett sätt att kompensera för dålig nattsömn, och hur ska man i så fall göra?
Ja, alltså jag tror absolut att avslappningsövningar och mindfulness kan vara väldigt bra väg att gå för att komma åt en bra nattsömn. För jag tror problem som många har är att när de väl lägger sig i sängen, det är då alla tankar kommer. Alla saker som man inte har bearbetat under dagen eller som man behöver bearbeta imorgon eller oro eller massa saker. Och att komma till bukt med att då kunna slappna av i en sån situation. Och faktiskt, för att slappna av är ju det som liksom krävs för att kunna somna. Sådana verktyg då tror jag kan vara väldigt, till väldigt stor hjälp. Men sen att byta ut sömn mot olika avslappningsövningar eller mindfulness. Det tror jag att det ska man nog vara försiktig med. För att under evolutionen så har ju sömnen varit kvar, om man säger så, trots att det är en väldigt farlig situation vi sätter oss i. Mm. Man är ju väldigt utsatt då för till exempel rovdjur och så vidare.
Ja.
Och, men ändå så har sömnen bevarats. Så det måste ju vara något viktigt som sker just sömn jämfört med vakenhet.
Men det är ju en spännande tanke då att i och med att vi inte har rovdjur nu, att vi kanske sover bättre än man gjorde förr. Alltså om man tänker på dem, eller till och med en del ursprungsfolk som fortfarande sover utsatt, så att säga.
Mm, det är möjligt.
Ja, men det är
vi vet ju inte så jättemycket om hur sömnen har sett ut under historien, för det är svårt att hitta liksom fakta kring hur sov vi för 10 000 år sedan till exempel.
Ja. Rubriken på just ditt arbete i forskningsarbete, det speglar ju det här att minnet är kopplat till sömn. Kan du inte berätta?
Ja, alltså det korta svaret är ju att det finns en koppling mellan sömn och minne, och sömn är ju bra för minneskonsolidering, alltså att lära sig nya saker och minnesfunktioner. Men sen så ska man komma ihåg att det finns olika typer av minnen. När vi interagerar med världen så använder vi många olika processer i hjärnan samtidigt. Det kan vara att man motoriskt rör sig, man går ner för gatan till exempel. Det är ett typ av minne kan man säga. Och sen så att man är i en miljö, alltså det spatiella, det här att där har jag ett hus till höger och så har jag ett hus till vänster och framför mig har jag en gata. Det är liksom då att man har en omgivning kring sig, och det är också ett typ av minne om man tittar på den klassificeringen som vi oftast gör då. Och sen då komma ihåg kanske, vad gjorde jag igår? Jag träffade en kompis och vi pratade om det här. Det är också ett typ av minne. Och de här minnena, sen finns det många fler också såklart, men de här minnena då påverkas av sömnen på lite olika sätt. Men generellt så verkar sömnen vara bra för de flesta typer av minnena. Och det kan då till exempel vara att man lär sig någonting på kvällen, som vi ofta har ett minnestest till exempel i våra studier. Och sen på morgonen så testas man på det här minnestestet igen, och så ser vi vilken effekt som sömnen har haft på det här. Och generellt så, för vissa typer av minnen så blir man ofta bättre efter natt med sömn jämfört med vakenhet. Och vissa minnen så stabiliseras minnet snarare av sömnen. Att man då bibehåller samma minnesprestation som kvällen innan jämfört med att vara vaken. Och sen ska man också komma ihåg att om man tittar mer långsiktigt så är ju sömnen viktig för kognitiva funktioner. Alltså om man tänker både prestation i skolan, om man är skolelev till exempel. Men också hur minnesfunktioner när man blir äldre. Alltså minnesförlust och sånt där är ju risken för det. Eller det finns en koppling mellan då försämrad sömn och minnesproblematik.
Och om man tänker på den här klassiken som händer mig ofta, är att jag kommer in i ett rum och så kommer jag inte ihåg vad jag gör där. Vad är det för någonting?
Ja, det är kanske lite svårt att säga exakt vad det är för någonting, men det är ju, jag kan tänka mig att det då har att göra med arbetsminnet, och arbetsminnet är kanske att hålla saker i huvudet. Det är ju det som vi använder, korttidsminne kan man säga. Det som jag använder just nu. Och det kanske då sträcker sig några minuter att kunna planera, resonera, hålla saker i huvudet. Om man tänker en dator till exempel, så har du korttidsminne, det som du har öppet just då.
Mm.
Det är ungefär samma sak kan man säga. Och då kanske det är det som då har påverkats just i den situationen när du helt plötsligt glömde bort vad du skulle göra.
Och det kan man ju också säkert, framförallt många kvinnor vittnar om det just i klimakterieåren, att man kanske sitter på jobbet och så plötsligt så har man ingen aning om vad man håller på med.
Mm.
Och det här pratar man ju ofta om liksom stress också i sammankopplat med det här. I din forskning, har ni liksom blandat ihop stress och sömn, eller hur ser man kopplingarna där?
Inte just i min forskning har jag inte tittat på stress, men det finns ju en absolut en koppling mellan minnesfunktioner och stress och sömn. Och stress är ju inte särskilt positivt, långtidsstress då är inte särskilt positivt för minnesfunktioner. Långtidssömnproblem är också kopplat nära till såklart hur man har det i vardagen och stress och så vidare. Så att det finns ju en koppling där.
Ja, alltihopa, liksom,
alltihopa hänger ihop. Det är ju inte, ja, precis. Ja. Det är ju inte så att sömn är någonting enskilt, utan allting hänger samman. Och tillsammans gör ju det, skapar det vilken hälsa och vilket välmående vi har.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vilka hormoner är då intressanta och varför då ur liksom just det här sömnperspektivet, om vi nu försöker tänka på den här kvinnan som går igenom hormonella förändringar?
Mm. Ja, där är ju könshormonerna som då förändras mycket när man kommer in i klimakteriet. Och man tänker ofta på östrogen till exempel. Och det händer ju mycket med sömnen i samband med det här, både innan, under och efter klimakteriet. Och det sker ju ofta gradvis, den här sänkningen i östrogen. Och det kan ju då ge upphov till exempel såna värmesvallningar och så vidare. Och det i sig kan ju göra att man vaknar på natten och att det stör sömnen och kan då bli kopplat till insomni, som då kan vara insomningssvårigheter eller att man vaknar på natten och inte kan somna om. Och sen också så... sömnproblem ökar just kring den här perioden i livet hos kvinnor. Och något som man kanske kan tänka på är att sömnapné, som man ofta tänker är vanligare hos män, när man kommer i klimakteriet eller efter, så ökar den risken också hos kvinnor.
Och då pratar vi sömnapné, det är så, alltså andningsuppehåll.
Precis. Ja. Och där är ju också så att kvinnors och mäns symptom behöver inte vara exakt likadana. Det kan uppvisa sig lite olika sätt. Och därför kan det vara så att man kanske har svårare att få en diagnos. Man kanske upplever att man är trött på dagen. Man kanske känner oro och ångest och vet inte varför. Man kanske inte känner sig utvilad. Det kan vara olika saker. Eller att en partner säger att man snarkar eller att man får andningsuppehåll och så vidare. Ja, då kan man ju göra en utredning, och då kan ju vara så att det är sömnapné eller något liknande som ligger bakom.
Mm-hmm.
Ja, så generellt kan man ju säga så att visst, sömnen förändras med åldern, så är det. Och vi får kanske, men man vet inte om det är så att man förändrar sömnbehov eller om det är så att man inte kan sova så som man har sovit förut. Men oavsett så, ett hälsosamt åldrande ska inte innebära att man går runt och är trött och mår dåligt över sin sömn och känner sig att man aldrig känner sig utvilad. Utan om man upplever det under en längre period, så skulle jag rekommendera att man faktiskt ser om det är någonting man kan göra åt det och uppsöka kanske läkare.
Mm.
Man kan ju börja med att se över om det är någonting i ens livsstilens vardag som man kan göra för att kanske möjliggöra att man kan sova bättre. Och om det inte hjälper, då kan man ju då uppsöka någon.
Mm. Och det är ju såna här klassiker som vi alla har fått höra, med bland annat kaffe och alkohol och till och med choklad och så vidare, som kan göra att man sover sämre. Du har ju också forskat på det här med LED-belysning, för det är ju någonting vi matas med nu ständigt.
Precis.
Hur farligt det är med våra mobiler och iPads och tv-apparater och allt vad det kan vara.
Ja, så det är väl någonting som jag skulle vilja lägga till din lista på saker som man ska tänka på för att ha en bra sömnhygien eller för en bra möjliggöra att man kan sova bra. För att något man ska tänka på är att vi kan inte riktigt styra vår sömn. Det är inte som att du går och tränar och säger, ja, nu ska jag träna mina ben i 2 timmar. Med sömnen, det enda vi kan göra är att göra så mycket vi kan för att ha möjlighet att slappna av på kvällen och möjliggöra en bra sömn. Men vi kan ju inte faktiskt styra exakt när vi somnar, vilken sömnstad vi har och så vidare. Men en av de viktigaste faktorerna är att tänka på ljuset. För under dagen så har vi ju dagsljus och sen på kvällen så blir det mörkare och det blir mörkt. Och det är det som vår inre klocka har ställt in sig efter. För alla har ju en inre klocka i sig som hjälper oss att hålla dygnsrytmen. Att då vara vakna på dagen och sen sova på kvällen. Det kommer då in ljus genom ögat som sen signalerar till hjärnan att bland annat frisätta ett hormon som heter melatonin. Och melatonin ökar markant på kvällen när det blir mörkt. Och gör oss trötta och förbereder oss för sängen. Ljus, å andra sidan, gör att melatoninnivåerna minskar. Och ofta så har vi mycket dagsljus under dagen och då har vi låga nivåer av melatonin. Och sen på kvällen när det blir mörkt, ja, men då ökar nivåerna. Men om man då istället kanske inte får så mycket dagsljus på dagen och sen på kvällen så har man lampor för att kunna se eller vara aktiv och göra saker. Då kan det ju vara så att melatoninnivåerna på kvällen inte är så höga som de borde vara. Att de då är nedtryckta av ljuset. Och då kan det bli svårt att bli trött, svårt att somna. Så mitt tips är att försöka få så mycket dagsljus som man kan på dagen och sen på kvällen ha det så mörkt som man kan. Om det är så att man känner att man har svårt att bli trött och går och lägger sig för sent på kvällen. Om man å andra sidan kanske känner att man blir trött alldeles för tidigt, då kan man ju försöka att få lite mer ljus lite senare på eftermiddagen. Men sen är det ju så som du tog upp med skärmar, att många av de skärmarna har ju såna här LED-skärmar som utsänder ganska mycket av det blåa ljuset. Och blåa ljuset är det som har störst potential att trycka ner melatonin. Så det har ju spekulerats kring om ljuset från skärmarna kan störa vår sömn. Och det finns inte så många studier kring det och de som finns är lite olika. Jag gjorde en studie kring hur ljuset från skärmarna påverkar unga vuxnas sömn och vi hittade ingen effekt medan andra har sett en effekt. Så att vi vet inte exakt hur stor bidragande faktor det här är, men vi vet att ljus kan göra att melatoninproduktionen sänks på kvällen. Så att potentiellt så skulle det kunna vara så att skärmljus stör sömnen. Men oavsett om det är ljuset från skärmarna eller inte, så finns det en koppling mellan användningen av sån här typ av teknik på kvällen och försämrad sömn. Så att det kan man ju tänka sig, att det inte bara är skärmljuset som påverkar utan också vad gör vi med tekniken. Kollar man sin mail precis när man ska somna, man kanske blir stressad, man kanske kollar sociala medier, man kanske skrev till någon och så fick man inte svar, eller så fick man ett svar som man inte hade förväntat sig, eller vad det kan vara.
Men du, jag vill också prata om vidare om det här med hormoner, inte bara könshormoner, för man pratar ju lite grann om det här med att man blir fet om man inte sover och man har svårare att styra sin hunger och så vidare och så vidare. Vad är det för andra hormoner som är viktiga som spelar in här?
Mm. Ja, det är ju väldigt många hormoner och det finns ju en del som då fluktuerar över dygnet, att de får olika nivåer i blodet beroende på vilken tid på dagen det är.
Till exempel melatonin.
Melatonin då, till exempel, som är väldigt tydlig när det gäller att styra dygnsrytmen. Då. Sen ett annat hormon, kortisol, som då ökar markant precis när vi håller på att vakna, och det tror man bland annat har att göra med att förbereda oss för dagen, för kortisol är ju ett slags stresshormon kan man säga. Men sen också när du pratar lite om övervikt och det finns ju hormoner som då gör oss hungriga eller mätta och har olika påverkan på hur mycket vi äter och så vidare och vad vi äter. Och ett hormon som man har sett att påverkas av sömnbrist bland annat är ju grelin, heter det hormonet. Och det gör att vi blir hungriga. Och många en del studier visar på att då om du sover mindre så ökar nivåerna av grelin. Och det kan göra dig mer hungrig. Och man har också sett att sömnbrist kan öka risken för övervikt. Och det kan också då leda till ökning av risk av diabetes och så vidare och andra sjukdomar. Så det verkar finnas en koppling där mellan...
Och om man nu sover dåligt och man dessutom håller på att gå upp i vikt hela tiden och misstänker att man har helt enkelt svårare att kontrollera sin hunger och sitt sug och så vidare på grund av sömnbristen. Mm. Finns det något man kan göra förutom... Alltså det här, för vi kommer hela tiden tillbaka till, men fan ska jag göra då? Jag kan inte sova. Hur ska jag bete mig? Mm.
Ja, alltså det är ju den svåra frågan. Vad ska man göra? Och man kan ju som sagt försöka så mycket man kan att ha att redan under dagen att man börjar förbereda sig för att man ska ha en så hälsosam livsstil som möjligt. Man försöker röra på sig, man försöker vara ute i och få dagsljus. Och kan man inte vara ute kan man kanske sitta vid ett fönster och få dagsljus eller vad det kan vara. Och att man tänker på de sakerna, att man får en tydlig dygnsrytm. Och sen att man då, som du säger, med kaffe, att man kanske inte dricker kaffe för sent på kvällen. Man gör så mycket man kan för att få en så bra sömn som möjligt. Men, och också då försöker att slappna av, att ha då, som du säger, verktyg som man kan ta hjälp av på kvällen och på dagen för att både bearbeta sina känslor och sitt humör och också för att kunna slappna av på kvällen. För kan man inte slappna av och oroa sig, då är det ju väldigt svårt att somna. Men upplever man att man har stora sömnproblem, då är det, tycker jag att man absolut ska söka hjälp för det.
Det här med under menscykel så varierar ju sömnen, sägs det, eller har jag läst i alla fall. När man då väl hamnar i klimakteriet så går man ju först igenom en väldigt svängig fas och sen så kan det då stabilisera sig på en viss nivå och sen till slut så planar ut och så kanske du är helt stabil. En del känner ju inte av det här överhuvudtaget, men många känner ju av det väldigt mycket. Kan man så att säga trösta sig med att sömnen kommer bli bättre när hormonerna blir stabila, eller finns det några belägg för de här liksom faserna och den hormonella svängigheten och sömn?
Lite svårt att säga, men man kan ju tänka sig att om liksom värmevallningar och sånt där som då kan bidra till att du har försämrad sömn, om det lägger sig att du då har möjlighet att få bättre sömn. Men sen kan det ju också vara så att då när du väl, det här har pågått under lång tid, så kan det ju också vara så att sömnen har svårt att skifta tillbaka, om man säger, till en bra sömn. Om du redan har haft problematik under lång tid, så då kanske det ändå är svårt att få förbättrad sömn utan hjälp. Vad jag vet så är det fortfarande vanligare med att man upplever sömnproblem när man är äldre, även efter att man har gått igenom klimakteriet.
Och finns det några skillnader? Vittnar kvinnor och män om olika saker här?
Ja, alltså just när det gäller sömn i vissa aspekter så verkar det finnas ganska en del könsskillnader. Bland annat insomni då, som är väldigt mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Mm. Och framförallt då när man blir äldre. Och något som är ganska intressant är att man får ju mindre djupsömn ju äldre man blir, generellt om man tittar generellt. Det verkar vara så att mäns djupsömn minskar mer än kvinnors djupsömn. Och att män kanske sover lite mindre än vad kvinnor gör, men att kvinnor kanske upplever sin sömn som sämre. Sen så då vissa sjukdomar som jag nämnde med sömnapné till exempel, då tar kvinnorna i kapp då efter, eller runt klimakteriet eller efter klimakteriet då. Mm. För att det kanske är så då att östrogen har någon slags skyddande verkan, och sen då när man inte har lika mycket östrogen längre så tar man i kapp männen liksom.
Mm. Okej. Okay. Man upplever ju lite grann att kvinnor generellt sett är lite mer oroliga än män. Kan det ha att göra med att man kanske upplever att man sover sämre också?
Ja, absolut. Det finns ju en stark koppling mellan insomni och ångest till exempel. Och ångest och insomni är båda vanligare hos kvinnor än hos män. Så det kan jag tänka mig, att oron kring sömn kan vara större hos kvinnor.
Ja, och inte bara oron för det, utan man oroar sig för andra saker som i sin tur påverkar sömnen, medan män de har lite lättare för att bara på något sätt koppla av.
Precis. Och sen ska man ju också komma ihåg att det finns ju många andra saker som kan göra att man vaknar under natten än bara, eller bara, men att man oroar sig. Det kan ju vara smärta. Det kan vara att man behöver gå på toaletten, för det ökar ju också kanske när man blir äldre, att man känner att man behöver kissa oftare på natten. Och då kan det bli svårt att somna om det då börjar komma tankar, eller man kanske har smärta eller vad det kan vara. Det är ju inte bara så enkelt som att säga att ja, man oroar sig och då sover man sämre. Men, för det kan ju vara många saker som påverkar.
Mm.
Och det kan ju vara underliggande sjukdomar som gör att man har svårt att sova och sådär.
Mm. Säng som inte passar den eller
absolut.
Något sånt där.
Mm. Eller att man blir mer känslig för ljud och störningar. Och då kanske man vaknar till lättare och så svårare att somna om.
Mm. Öronproppar?
Ja.
Ja. Men jag tänker så här, ska man helt enkelt prioritera sömnen mer? Eller vad kan lösningen vara?
Ja, det tror jag också beror på lite vad man upplever för problem. För att ett problem kan ju vara att man prioriterar för mycket. Att man blir för orolig när man sover dåligt någon enstaka natt här och där. Och tror att nu är min sömn jättedålig och så blir man jättestressad och så får man problem. För att stress kring sömn, det hjälper ju inte så mycket då när man väl ligger och ska försöka somna.
Nej, det blir
att
bara man, ännu värre. Ja, vet man att man måste sova, då sover man ju definitivt inte.
Precis. Och den stressen då när man ska sova, det hjälper ju inte. Så då
nej,
kanske
utan då är
man,
det stressverktygen som är viktigare kanske.
Och kanske istället tänka, ja nu sover jag, nu är det så här den här natten. Och så kanske det blir annorlunda nästa natt.
Mm.
Om det är liksom en enstaka period eller några enstaka dagar här och där. Så är det ju liksom, så är det ju livet generellt. Det varierar ju från dag till dag hur man mår och hur man känner sig. Och det kan ju vara likadant med sömnen. Eller man kanske har haft en jättestressig dag. Ja, då påverkar ju det sömnen, så är det.
Mm.
Men sen om det pågår under lång tid, det är ju då som man ska kanske se över vad man kan göra mer. Och börja fundera på om man kanske ska ta hjälp eller så. Om jag får ta ett litet exempel från när jag blev först mamma till min dotter, så mitt första verktyg, eller mitt bästa verktyg, det var faktiskt att flytta ut klockan ur sovrummet. För att jag blev väldigt, väldigt stressad över att tänka, oj, nu är klockan så här mycket och jag är vaken och så har det bara gått 40 minuter sedan jag vaknade senast och så blir man jättestressad över det istället för att finna sig i att just nu är det här en jobbig period och nu sover vi så här, då får jag ta igen det sen eller på dagen eller vad det nu kan vara. Om man känner att det finns många saker i ens livsstil som man skulle kunna ändra för att få en förbättrad sömn, då kanske man ska tänka på att prioritera sömnen mera.
Mm.
Än att kanske
och då
sitta
kanske
och kolla
också
på TV.
Som du sa i början här, att man kanske också ska på så sätt notera vad är det som gör att jag sover bättre och vad är det som gör att
precis.
Jag gör att för någon form av sömndagbok kanske. Mm.
Alltså om man säger så här att aktivitet gör ju, både när det gäller fysisk aktivitet, social aktivitet och mental aktivitet, gör ju att det stimulerar hjärnan och stimulerar kroppen. Och gör du det, då kan det ju också vara så att du sover på ett annorlunda sätt sen när du sover. Då kanske du sover längre, du kanske sover djupare, kanske lättare att somna och så vidare. Och då kanske man kan tänka på att gör inte närmsta timmen innan man ska somna. För då kanske istället blir så att man blir uppe i varv. Men om man försöker göra sånt under dagen så tror jag att det kan ha väldigt stor positiv effekt på hur man sover. Och man kan ju tänka också på att alltså alkohol kan ju kännas som att det gör att man somnar lättare. Och det kan göra att man somnar lättare. Men det stör också sömnsammansättningen. Framförallt om man använder det under en längre period. Att man kanske dricker lite alkohol innan man ska lägga sig. Så under långa loppet så kan det göra att det stör sömnen ganska mycket.
Mm. Okej. Okay. Slutligen, hur... Vad tror du liksom om framtiden? Kommer vi sova på ett annat sätt än vad vi gör idag? Kommer det bli annorlunda?
Alltså, jag hoppas ju att samhället ska anpassa sig mer till sömnen och dygnsrytmen. Att, för det, sömnen som sagt kan ju se olika ut hos olika personer. Dygnsrytmen kan också se olika ut hos olika personer. Och när man försöker anpassa sig själv till vissa sömn- och vakentider som kanske inte ens passar en själv, då tror jag att det kan bli problem. Så jag hoppas att framtiden att samhället kan bättre anpassa sig till olika personers sömn och sömnbehov och dygnsrytsbehov.
Mm. Och här har vi ju ett jätteproblem med de som skiftarbetar och som inte alls kan styra sina dagar. Det blir ju jättesvårt.
Mm.
Ja. Ja, nej men det låter ju som en framtid som man ska kanske hoppas på att den kan på något sätt slå in. Som sömnforskare, hur sömnfixerade du?
Jag tänker väldigt mycket på hur min dag ser ut faktiskt. Jag tänker mycket på att se till att få dagsljus och se till att röra på mig under dagen och sådär. Även om det kan vara svårt ibland när man jobbar i kontor eller vad det nu kan vara. Men sen måste jag, ja, och med min dotter så är jag väldigt noga med hennes sömn och hennes, liksom, att hon har rutiner på när hon går och lägger sig och så vidare. För mig själv är jag inte alltid lika noggrann, tyvärr. Men jag vet i alla fall vad jag ska göra när, om jag känner att jag behöver ändra min sömn. Jag vet vilka verktyg jag kan försöka ta till.
Ja.
Men det är svårt att få ihop det ibland när man ska hinna med allt man ska göra där sen när hon har somnat och sådär. Men ja.
Ja. Spännande. Frida, är det någonting du vill lägga till innan vi avslutar?
Nej, jag tycker att vi har kommit in på väldigt intressanta ämnen kring sömn. Det finns ju hur mycket som helst man kan prata kring det här. Och det finns ju mycket saker som vi har kvar att ta reda på. Och det är ju väldigt intressant. Men man ska också ha det i bakhuvudet att vi vet inte allting än. Vi har inte alla svar.
Men det låter som att det finns inga enkla tricks heller, utan det här är fortfarande lite höljt i dunkel.
Mm. Mycket handlar ju om rutiner, för rutiner är ju väldigt bra för
kroppen. Så det bästa tipset, det är helt enkelt rutiner och sen det här som vi har matats med, vad som är bra sömnhygien så att säga. Det är inte helt lätt i Sverige med sol och dagsljus. Nej. Eller dygnsljus tänker jag heller.
Och där kan man ju kanske också vara lite tillåtande mot sig själv. Att, ja, men det kanske är så att på hösten och vintern då sover jag kanske lite mer, medan på sommaren då kanske jag sover lite mindre. Acceptera att det kanske kan få vara så. Om man inte upplever att det är ett stort problem såklart och att det blir alldeles för stora skillnader.
Nej, men våga lita mer på sig själv, hur man känner sig helt enkelt. Och går man med långvarig sömnbrist, då bör man göra någonting åt det. Man ska inte gå runt och känna sig trött helt enkelt.
Nej, exakt.
Nej, vad bra. Okej, Frida, om man vill komma i kontakt med dig så vi ska lägga upp någon liten länk.
Ja.
Så. Och jag vet nu att du också finns tillgänglig om man vill höra dig som talare och lite såna här saker. Så vi ska se till att man kan komma i kontakt med dig. Jag är jätteglad för att du kom här och din fina avhandling. Jag hoppas att den kommer läsas av många och att många kommer också förstå mer om det här med sömn tack vare dig.
Jättekul att få vara med och att jag blev inbjuden till det här.
Ja, tack. Mer sömnsnack hittar du med Christian Benedikt och Frida Rångtell i avsnitt 32 och 33 och dessutom avsnitt 17 där jag träffar fler olika personer och talar om sängar, lakan, täcken och naturliga sömnhjälpmedel för att skapa bättre så kallad sömnhygien. Missa inte det om du precis som jag är lite sömnfixerad. Några intressanta länkar som utlovat hittar du på klimakteriepodden.se och på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Och där, precis som på Instagram, så får du jättegärna följa Klimakteriepodden. Varför startade jag egentligen Klimakteriepodden? Vad har jag lärt mig under de här åren? Och framförallt, hur är det egentligen med mitt eget klimakterium? Ja, om du är nyfiken på det, så välkommen att lyssna på nästa avsnitt. Tack för nu och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.